Det som Gud lägger på mitt hjärta nu, det är att Gud gör allting nytt. Och jag tänker att vi behöver fatta tag i tron och se vad Gud vill göra och vad Gud förmår att göra. Medan vi är på vandringen hemåt. Och det är ju, vi brukar ju tala om i den här församlingen att tiden är kort och att Jesus, ja, snart kommer, att vi börjar få se det som Bibeln talar om, att vi går in i det, och det ser vi ju tydligare och tydligare. Men samtidigt så är det ju ändå inte det första vi ska fokusera på, utan det är ju ändå Jesus, och att det är en större vinning att förlora allt för att vinna allt. Jag har en bok hemma som jag inte har läst färdigt, men jag började läsa i den en gång, och det är Pelle Karlssons bok som handlar om korset. Och han talar just om det, att förlora allt, det är att vinna allt. Och det är så vi behöver tänka. Om vi förlorar detta livet, då vinner vi allt i evigheten med Jesus. Och det är så som vi ska tänka. Och Herren har lagt lite på mitt hjärta. Vi kommer att läsa en del bibelord ifrån Hebreerbrevet och Galaterbrevet bland annat. Vi har ju en välsignelse i den här nya bibeln, reformationsbibeln, som ju är en fantastiskt underbar bok. Och, men jag kommer i alla fall att läsa lite ifrån folkbibeln nu. Men du får gärna läsa i din reformationsbibel. Herre, jag lägger allt i dina händer nu. Herre, tack att du vill tala till oss idag. Gemenskapen vi är i idag, Herre. Tack att vi får fokusera på dig, Herre. Vad du har gjort för oss. Vad du har vunnit åt oss, Herre. Och vad som ligger framför, Herre. Herre, hjälp oss att lyfta blicken så att vi kan se på dig, Jesus. Inte se på omständigheterna, utan se på dig, Herre. Jesus, vi tackar dig. Tack att du vill välsigna ditt ord, Herre. Och låt mig få tala, Herre, det som ligger på ditt hjärta. Inte vad jag nu har försökt att skriva ner, utan låt mig få tala det som du vill tala till oss idag, Herre. Och välsigna oss, Herre, i Jesu namn, Fader. Så att vi får växa till i tro på dig, växa upp och bli fullvuxna kristna. Så att vi kan i tro stå fast när mörkare tider kommer, Herre. Vi prisar dig, Herre, i Jesu Kristi namn. Amen, amen, amen. Vi börjar i Hebreerbrevet då i alla fall, så får vi se vad som kommer att ske här framöver. Om Herren vill säga något annat. Jesus, eller bibelordet säger, se, jag gör allting nytt. Ska vi börja bara läsa Hebreerbrevet, det första kapitlet. Jag kommer att flytta mig framåt här sen, men vi tar lite åt gången. Då står det i Hebreerbrevet, det första kapitlet där, och vers 1-3. Till att börja med. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting. Och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Och så går vi till kapitel 2 och vers 1 där. Och framåt. Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört så att vi inte driver bort med strömmen. Om redan det ord som talades genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, hur ska då vi kunna fly undan om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige andes gåvor efter sin vilja, står det. Visst är det underbart att Gud gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och kraftgärningar. Och så står det i vers 9 där, i den sista delen, om Jesus. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe, står det. Det var det som var syftet. Det var det. Och så tittar vi på, går vi lite längre ner ytterligare där till vers 13. Han säger också, jag ska förtrösta på honom och vidare. Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod genom Jesus, fick han på liknande sätt del av kött och blod för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla de som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas, står det. Jesus, vår överste präst, större än allt annat, han som har skapat himmel och jord och hav och universum, blev vår överste präst och sitter nu på faderns högra sida. Och står det i reformationsbibeln, han har håller förbön för dig och mig, förbön för oss. Genom att Jesus steg in, dog först, gav sitt liv, uppstod och steg in och sitter på faderns högra sida, så är det ett nytt förbund instiftat. Det första förbundet, det var lag. Det andra förbundet är nåd. Nåd utöver nåd för oss. Vi är benådade. I gamla förbundet så läser vi om offren man hade i Israel och allt som man gjorde där för att sona folkets synder. Då står det att de var tillfälliga fram tills det verkliga skulle komma. Fram tills han skulle komma som är det nya förbundet Jesus. Och det var detta alla profeterna talade om. Och Moses sa, en profet lik mig ska komma åt er. Och nu går vi till Hebreerbrevet, det 7:e kapitlet. Och så läser vi och så får Bibeln tala till oss. Det 7:e kapitlet, vers 22 och framåt. Så är också det förbund som Jesus har gått i borgen för mycket bättre än det gamla. De andra prästerna måste bli fler och fler därför att döden hindrade dem att stå kvar i tjänst. Men eftersom Jesus lever för evigt har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. En sådan överste präst var det vi också behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte som dessa överste präster bära fram offer en dag varje år, först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Ty lagen insätter svaga människor till överste präster, men det ord som bekräftades med ed och kom senare än lagen insätter sonen som är fullkomlig för evigt. Jesus Kristus var Guds rena oskyldiga offerlam. Guds enfödde son. Den sista Adam, säger Bibeln. Först kom Adam som föll i synd, människan. Och Jesus blev den sista Adam och den första i ett nytt släkte. Där hela släktet genom Jesus är försonat med Gud. För den som vill och ta emot det. Det gamla är förbi och något nytt har kommit igenom Jesus Kristus. Nu bygger jag framåt här, bara för att vi ska komma fram till någonting. Vi måste börja med grunderna lite så. Jag tror att det är så här. Vi är så indoktrinerade och så matade av denna världens tänkesätt och talesätt. Att vi har svårt att ta till oss att Jesus står över allt detta. Att han har så mycket mer att erbjuda oss. Att vi redan har fått det. Och därför så vill jag påminna lite om det idag. Att det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och då läser vi ifrån nästa kapitel också. Det är underbart Hebreerbrevet. Kapitel 8, vers 1. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen. Och som tjänar i helgedomen. Det sanna tabernaklet. Det sanna templet. Det är där han är. Som Herren själv har rest. Och inte någon människa. En överste präst blir insatt för att bära fram gåvor och offer. Och därför måste Kristus också ha något att bära fram. Om han nu levde på jorden vore han inte ens präst. Eftersom det redan fanns andra som bar fram de gåvor som lagen föreskrev. Det tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen. Enligt en föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sa se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget. Men nu har Kristus ett högre prästämbete. Liksom det förbund han är medlare för är bättre. Eftersom det är stadfäst med bättre löften. Vi sjöng förut, löftena kunna ej svika. Ty om det första förbundet hade varit utan brist. Skulle det inte behövas plats för ett andra. Men Gud förebrår dem när han säger. Se dagar ska komma, säger Herren. Då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant som jag slöt med deras fäder. Den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Eftersom de inte blev kvar i mitt förbund. Brydde jag mig inte om dem, säger Herren. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Ingen ska längre behöva undervisa sin landsman. Ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig från den minste bland dem till den största. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar. Och deras synder ska aldrig mer komma ihåg. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Och då har Gilbrandt satt in här nu en ruta här i min bibel. I folkbibeln här. I studiebibeln. Där det står att Kristi prästadömes överlägsenhet. Det står där att han är insatt med en ed. Hans prästadöme är oförgängligt eftersom han lever för evigt. Han är orörd av det onda och är fullkomlig för evigt till skillnad från de aaronitiska prästerna. Hans helgedom finns inte på jorden utan i himlen. Han offrades en gång för alla till skillnad från de judiska översteprästernas årligen upprepade offer. Offret innebär en fullkomlig helgelse. Alltså, Vad mer kan vi begära? Och ändå är det de som försöker dra tillbaka till det gamla förbundet. Och gå in nu en massa saker där nu. För att liksom kunna fullgöra plikten inför Gud. Och för att kunna själv framstå på något sätt. Som att man har gjort någonting själv för att kunna vinna Guds ynnest. Och det kan vi inte. Inte någonting. Utan han har gjort allt. Av nåd och kärlek till oss. Vilken kärlek. Så han har gjort om inte det gamla förbundet. Och så har han i kraft av sitt blod och sitt namn instiftat ett nytt förbund. Ett nytt arv till oss. Välsignelsernas förbund. Ett nytt testament ifrån Fadern i himmelen. Visst är det fantastiskt att han hade förberett detta redan innan. För han visste att vi skulle inte kunna fixa detta själva. Ingen människa är rättfärdig. Ingen kan leva upp till det. Om vi läser lite ifrån några verser ifrån kapitel 9 där också. Då står det i 9:1. Det första förbundet hade alltså sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom, står det. Och vers 10 och 12 så står det, och det handlar ju om detta, att vi tror att vi kan bygga upp någonting själva, att vi ska göra någonting genom att vi utför vissa ritualer, traditioner, en viss liturgi, så kan vi nå fram till någonting. Men det står där i vers 10, liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar, så är det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen. Det är inte gjort med händer, det är ett himmelskt tabernakel. Gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning, står det. Det här är hur man kan ropa amen och halleluja efter varje vers i Hebreerbrevet. Och i vers 15 står det, därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet. Sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Där det finns ett testamente måste det tillkännages att den som har upprättat det är död. Först när han dör blir testamentet giltigt. Det träder inte i kraft så länge han lever, står det. Och i vers 24 så står det, ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som överste prästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger, allt sedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom, står det. Han ska frälsa, han kommer tillbaka, vår överste präst, konung, för att frälsa dem som väntar på honom. Det är så bra att påminna sig om Guds löften och vad Gud har gjort. Och att det är det nya arvet som vi är arvtagare till. Ett förbund, det är det bästa testamentet som vi kan vara arvtagare till. Finns inget bättre på jorden. Och om vi har gått igenom, kommit igenom korset, Golgata kors till frälsning. Och i dopet begravts och uppstått med Jesus lever vi inte längre under syndens förbannelse och skuld. Och ändå kan man tro ibland att det, vi gör det så som vi beter oss. Men vi behöver ju inte göra det. Vi lever inte längre under förbannelsen och skulden. Men om vi inte har gått igenom korset, då har inte heller Jesu blod fått rena oss. Och då står vi kvar i konflikt i förhållande till Gud. Man kan inte ta någon sidoväg eller någon. Det finns ingen annan väg in. Det finns bara en, och det är genom Jesus och genom hans offer på Golgata, korset. För Bibeln säger att synden härskar fortfarande i människan om hon inte har kommit igenom korset. Och hon går under i Guds vredesdom, säger Bibeln. Och så är det så viktigt att vi inte ser detta som betraktare på avstånd. För det tror jag många kristna gör idag. Man ser det, man vet det, man har hört det. Och man ser det på avstånd, men man är inte delaktig av det. Att det bara är liksom ett bra exempel, ett gott exempel som Jesus har gjort för oss. Utan vi måste bli delaktiga i Jesu död, säger Bibeln. Inte bara följa efter på avstånd som liksom åskådare, utan vi måste bli förenade med Jesus i det nya livet, pånyttfödda genom hans ande. Det står att Jesus led döden i vårt ställe. Det stämmer. Ja, det är fullbordat. Frälsningsverket. Inget kan läggas till eller inte heller dras ifrån det Jesus har gjort. Inget kan läggas till Guds ord eller dras ifrån. Verket, frälsningen, är fullkomlig. Finns ingenting mer, inte en millimeter, finns ingenting vi kan lägga till. Men ändå finns det någonting, att den som vill vara Jesu lärjunge måste ge upp allt för att följa honom. Till och med sitt eget liv, säger Bibeln. Vi måste bli korsfästa med Jesus. För att hans liv ska få bli allt i mig. I mig. I mitt liv. Och jag vet inte. Man kan ju inte döma andra. Och det ska vi ju inte göra. Det är vi ju inte satta att döma andra. Men många gånger när man lyssnar på kristna, så förstår man att de har aldrig kommit hit i sin frälsning. De har aldrig gett upp sig själva helt och hållet för Jesus. Och det är först då när man gör det som man blir delaktig i allt det som Jesus har gjort. Och nu tänkte jag att vi skulle läsa lite från Galaterbrevet också. Vad Paulus säger där i Galaterbrevet. I det andra kapitlet. Paulus, som var så skriftlärd och hade så mycket kunskap i sig själv från det han växte upp, som hade fått så mycket. Då står det i det andra kapitlet i Galaterbrevet, vers 19. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Paulus insåg att han hade dött bort ifrån lagen. Genom lagen. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Tänk vad många idag som åberopar lagen och laggärningar. Och det är detsamma som att jag säger att det var inte nog Jesus det du gjorde. det var liksom inte fullgott det du gjorde. Om vi måste vinna frälsningen genom egna gärningar, måste det vara för att Guds nåd inte är stor nog för att han ska kunna förlåta oss våra synder innan vi gjort oss förtjänta av det. Om tron på evangeliet inte är tillräcklig för frälsningen, så kan det bara bero på att Kristi försoningsverk, då han dog och uppstod, inte är tillräckligt. Att vilja vinna frälsningen helt eller delvis genom egna gärningar betyder därför att man nedvärderar Guds karaktär genom att ifrågasätta hans fria nåd, vilket betyder att man förringar Kristi verk. Allvarligt. Och det är det man gör idag. Man förringar allt det Jesus har gjort. För man känner att vi måste lägga till lite, det räcker inte. Eller så måste man dra ifrån lite så att det liksom stämmer överens med våra värderingar eller med världens värderingar. Och så går vi till Galaterbrevet 3 och vers 1. Där säger Paulus till galaterna: ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga, säger han, ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Har ni lidit så mycket förgäves? Ja, helt förgäves. Han som ger er anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: i dig ska alla folk bli välsignade. Abraham, i dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro, utan den som håller dessa bud ska leva genom dem. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: förbannade var en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna, och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Hedningarna, tack och lov att frälsningen gick ut till hedningarna. Annars hade inte vi varit här idag. Luther, han säger så här: då Gud sände sin älskade son in i världen, la han alla människors synd på honom och sa: bli förnekaren Petrus, bli bespottaren och våldsmannen Paulus, bli äktenskapsbrytaren David, bli syndaren som åt äpplet i paradiset, bli rövaren på korset, kort sagt, bli alla människors person, bli den som har begått alla människors synder och se till att du betalar och gör bot för dem. Men det var det Jesus gjorde. Han blev detta för din och min skull. Och så står det här att Abrahams barn är arvingar enligt löftet. Vi är arvingar. Står i vers 6 i kapitel 3 i Galaterbrevet. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Men är det inte underbart? Jag försöker tala om att vi är Guds barn. Det är lite långt, men jag försöker tala om att vi är det. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är det inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Nu är vi det. Löftet gäller alla välsignelsernas förbund. Vi ser så ibland så fel på oss själva när vi tänker att vi inte förtjänar saker och ting. Vi kan ju inte förtjäna det. Vi har redan fått det. Gud har ju gett oss allt. Och nu vill jag komma in på det här ämnet som jag tror att vi börjar se ibland oss. Den bild som Inga-Britt fick också. Att Gud vill bota de sjuka. Nu har jag talat om att vi är Abrahams arvtagare enligt löftet. Så är vi är avkomlingar tillsammans med Jesus. Han var avkomman. Han var förbundet själv Jesus. Så skulle han utesluta sina barn ur välsignelsernas förbund. Varför skulle han göra det? Varför? Nej. Ja, vi måste börja tänka om. Det här är de religiösa, de skriftlärda, det är Guds förnekarna som har sått draksådd in i församlingarna. Vi har lyssnat på detta. Att ja, Gud, han kan nog inte hjälpa oss längre. Nej, men vi har ju läst nu här vad vi är i Kristus. Hedningarna, vi tillhör ju Guds barn. Vi är ju tillsammans. Här är det ingen jude eller grek, utan vi är alla ett i Kristus. Det är ju Jesus det handlar om. Och då skulle jag vilja att vi går till Lukas och läser en underbar berättelse som faktiskt är sann. Lukas, det 13:e kapitlet. Denna kvinna benämns som Abrahams dotter. Det var hon ju inte på det viset. Hon var ju inte hans dotter, för hon levde i nya lite senare. Men ändå var hon en Abrahams dotter enligt löftet. Och då står det så här att vi kan börja från vers 10 i det 13:e kapitlet. Då står det: en sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han henne till sig och sa till henne: kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogsföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten. Är det inte likadant idag? Va? Och han sa till folket: 6 dagar ska man arbeta. Kom därför att bli botade på dem och inte på sabbaten, kom han med. Då svarade Herren honom: ni hycklare, löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubben och leder bort och vattnar den? Men denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år, borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten? Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över alla underbara gärningar som han utförde. Tänkte jag skulle se vad det står här i Lukas här. I reformationsbibeln. Det blir lite tydligare det här. I vers 16. Och denna kvinna som är en Abrahams dotter. Och som Satan har hållit bunden. Tänk på det. Står det här. Nu. Tänk på det. Nu. Säger han till dem i synagogan. I 18 år. Borde hon inte få bli löst från denna boja på sabbatsdagen. Och det står att allt folket gladde sig över allt det underbara som gjordes genom honom. Varför skulle inte denna kvinna få bli fri? En Abrahams dotter. Vad var det som talade emot att hon inte skulle få bli det? Så går vi vidare. Vi tittar på en händelse till. Det handlar om en hednisk. Det här var Abrahams dotter. Hon tillhörde släktet, det utvalda. Men nu tittar vi på en hednisk officer. Alltså hon var enligt det jag läste förut. Här är ingen jude eller grek. Hon var jude. Här kommer du till greken, hedningen. En romersk soldat. Officer. Och då går vi till Matteus 8. Jag ska läsa här i förresten. I Matteus 8 kapitlet. Och vers 5. Då Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom. Herre, kom ihåg nu att det här var en hednisk officer. Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Jesus frågar honom, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Alltså förstår ni kärleken? Alltså upplever ni kärleken i de här berättelserna nu? Upplever ni Jesu kärlek i detta? Vad han vill? Varför är det återgivet i ordet tror vi? Jo, för att vi ska läsa det och se det. Så säger han, också jag är en man som står under andras befäl. Jesus stod under faderns befäl. Och jag har soldater under mig. Säger jag till en, gå, så går han. Och till en annan, kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det här. Så gör han det. När Jesus hörde det blev han förvånad och sa till dem som följde honom. Sannerligen säger jag er, i Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er, säger Jesus, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Till officeren sa Jesus, gå, som du tror skall det ske dig. Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk. Vilket tro den här officeren hade. Han såg det utifrån det perspektivet han själv levde i. Om jag som är underordnad officer blir åtlydd när jag säger något, hur mycket mer ska då inte sjukdomen lyda dig, du som har all makt? Han såg Jesus som den stora herren och den som styr. Den som kunde befalla över det som till och med var för stort för den romerska kejsaren. Som han åtlydde då. Och så läser vi några verser till. Så därefter kom Jesus hem till Petrus hus. Och han fick se att Petrus svärmor låg sjuk i feber. Han rörde vid hennes hand. Och då lämnade febern henne. Och hon steg upp och betjänade honom. När det blev kväll förde man till honom många besatta. Och han drev ut de onda andarna med ett ord. Och botade alla sjuka. För att. Man vill inte stanna där. Man skulle kunna stanna där. Men nu läser vi nästa vers. Därför att det står i inledningen. För att. Och det är jätteviktigt. För att. Hör nu. Det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Han tog på sig våra svagheter och våra sjukdomar bar han. Stryk den versen om du inte tror att det är sant. Riv bort bladet ifrån Bibeln. Men det står för att det skulle uppfyllas. Och det står att Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Och nu ger Thoralf Gilbert en förklaring igen som jag läser. Just när det gäller den här versen. Sjukdom och död har kommit in i världen som ett resultat av syndafallet. Tror du det? Tror du det fanns sjukdom och död innan? Nej. Då Jesus dog för all världens synd segrade han också över död och sjukdom. Därför det står där i den versen. Och hela Jesaja 52-53 där, det är en profetia om Jesu lidande. Jesu helanden under sitt jordeliv är något som föregriper frukterna av hans död. När Guds rike förverkligas till fullo ska det vara slut på sjukdom och död. Det är ett vittnesbörd om Guds rike. Ett vittnesbörd. Gud vittnar genom under och tecken och kraftgärningar. Läste vi förut. Skulle han göra skillnad på folk då? Ja, men vi som är redan är frälsta, vi behöver inte ha tecken under. Vi tror ju redan på Jesus. Vi behöver väl inte ha de här tecknen och de här undren. Nej, men så står det ju inte. Budskapet gällde ju allt Guds folk. Guds barn. Det var ju dem. Det handlade om. Både greken och juden handlade om. Judar och hedningar. Guds folk. När vi kopplar ihop de här så ser vi att det är med i det nya förbundet. Det är en verklighet i det nya förbundet. Det här är en profetia från Jesaja om Jesu lidande som Matteus bekräftar. Kan det bli tydligare? Det finns så mycket människor och människotankar. Det finns så mycket falsk religiositet som både lägger till och drar ifrån i Guds ord. Och i alla tider har man försökt att undergräva Jesu Kristi fulla frälsningsverk och hans makt, antingen genom att tysta ner eller att förvränga sanningen. Sanningens evangelium. I alla tider. Det första man gjorde i apostlagärningarna läser vi. Det var att förbjuda dem att tala i namnet Jesus. För de skulle inte göra det som Jesus hade kallat dem att göra. Därför att när vi inte gör det Jesus har kallat oss att göra. Då predikar vi ett halvt evangelium. För hur kan vi annars förkunna boken. Om inte vi tror att Gud botar idag, att han helar, att han befriar och att han upprättar. Hur kan vi annars få frid med Gud i våra hjärtan om vi ständigt ska ha frågetecken i våra hjärtan? Varför står det så om du inte gör det? Och jag vet att alla blir inte helade. Jag vet det. Och jag har inget bra svar på det. Men när vi läser om det nya förbundet och allt det Jesus gjorde, så inbegriper det ande, själ och kropp. Det gör faktiskt det. På ett underbart, kärleksfullt sätt. Att Gud vill bota. Han vill också bota sitt folk. Vi kan hämta hjälp hos Herren. Och jag tänker att det är liksom detta vi behöver se. För att känna att vi kan förtrösta på Jesus. Att vi kan förlita oss på Herren i allt. Genom allt. Att vi kan lita på vår Gud. Att han vill hjälpa oss. Han vill oss inte illa. Han har burit allt lidande, all smärta, sjukdom, förbannelse, all vår skuld. Han är vår överste präst. Och just nu, i denna stund, så sitter han på majestätets högra sida. Och vi brukar säga att han ber för oss, men jag tycker det är starkare, som reformationsbibeln säger, att han håller förbön för dig. För dig. För dig. Alltså, han håller förbön för oss. Just nu. Därför att vi är Guds barn. Förstår vi detta? Det gamla är förbi. Vi behöver inte gå tillbaka och dricka av de gamla brunnarna med unket vatten. Det har kommit något helt nytt. Jesus, han stod upp och ropade på högtidens sista dag att de skulle komma och dricka levande vatten. Och det är det vi behöver lära oss. Vi behöver dricka levande vatten. Och min önskan och min längtan är att vi ska bli ett vittnesbörd för människor. Att vi ska vara bärare av Guds vittnesbörd till Linköping. Till Sverige. Att Gud ska få vara vittnesbördet i våra liv. Genom både ord och gärning. Jag tycker när jag läser om den här kvinnan. Ja, men varför skulle han hjälpa henne? En gammal tant i synagogan. Varför skulle han göra det? Va? Hon hade varit bunden i 18 år av Satan. Hon var böjd under Satan i 18 år. Och han brydde sig inte om vad det religiösa prästerskapet sa. Han brydde sig inte om att det var sabbat. För han var sabbatens herre. Och han är herre över himmel och jord och hav. Och han vill inte bara frälsa våra själar. Han vill hjälpa oss. Han vill hjälpa oss. Vi måste börja se detta. För det har kommit in tvivel i våra liv. Frälst, ja, men det kan jag väl bli. Jag ber Gud om förlåtelse så kan jag komma till himlen. Men han kan nog inte hjälpa mig med det andra. Nej, det tror jag inte. Varför har det blivit så? Varför tror vi inte Gud om allt det underbara han har gjort? Han kan ju hjälpa oss i varje situation. Därför att han är Herre. Alltså det jag vill säga, jag vill ge nytt mod inför det här året nu. Till oss allesammans. Vet ni att jag tror att Gud håller på att samla sitt folk. Sitt folk. Samlar han tillsammans. Alla de som väntar på honom. För att det ska ske. Och jag tror på Jesus. Jag tror på Jesus. Och det är ändå ett val vi gör, vet du det? Jag har sagt det så många gånger här. Det lärde mig allt, och jag säger det igen, när jag åkte till den där kvinnan och jag satt i bilen. Hon som hade fått beskedet att hennes pojke hade hjärntumör. Vad säger man till en mamma som hade gett upp allt? Som hade åkt in på psyke och var helt knäckt. Och i samma veva så hände det andra saker i hennes familj där hon blev totalt ensam och övergiven. Vad säger man då? Jag sa till Gud i bilen, vad säger jag? Du ska säga till henne, vad vill du? Nej, men det kan jag väl inte säga. Det är väl klart att hon vill att pojken ska bli frisk. Nej, hörde jag Herren tala till mig. du ska säga, vad vill du? Och så kom det ordet till mig. Vad Mose förelade folket. Välsignelser och förbannelser. Det finns en lydnadens välsignelse om du idag väljer Jesus. Och så sa jag det till henne. Om du väljer att stå på Jesus sida, då kan han hjälpa dig. Men om du väljer att stå på mörkrets sida, som hon nu hade gjort. Hon hade ställt sig där. I hopplöshet. Då kan han inte hjälpa dig. Därför säger Jesus till dig idag, vad vill du att jag ska göra för dig? Vad vill du? Herre, jag vill. Hjälp mig, sa hon. Och så bara var det som att hon, det var som en slöja som bara lämnade henne. Ögonen blev klara och hon tittade på mig. Och så gick hon in i bön och fasta. Och pojken är frisk än idag. Alltså det finns, det är hemligheter i detta. Ibland vill Herren att vi ställer oss på välsignelsernas sida i det nya förbundet. Att vi inte lever kvar i hopplöshet i det gamla. Utan att vi ställer oss i förbundet med Jesus. Där allt är möjligt för den som tror. Och vi är flera som kan vittna om det idag. Vad Gud har gjort i våra liv. Därför att vi valde att ställa oss på Jesus sida. För vad säger vi annars? Jag har ju läst det här. Jo, vi förkastar ju nåden. Vi säger, ja, men det räcker inte, Herre. Du kan inte hjälpa mig, det räcker inte. Du har inte gjort tillräckligt. Jo, säger han. Jag älskar dig, mitt barn, över allt annat. Vill du inte ta emot det jag har gjort? Vill du inte? Jag kan. Jag vill. Vad vill du att jag ska göra för dig? Som officeren också här vi läste om. Oh. Jag känner att det är det här Jesus som manar oss till. Kom in i det nya förbundet. Varför går ni utanför lite vid sidan om och stryker bara förbi så där? Kom in i förbundet med mig. Det är det jag upplever. Och jag tror att vi kommer att få se det i Linköping. Jag tror att Herren vill göra det. För oss. Få se dig i Sverige. För hur ska vi annars kunna bära Guds vittnesbörd? Om vi inte tror att det är sant. Hur ska vi annars kunna visa människor hur underbar Jesus är? Att han kan hjälpa och frälsa på alla områden. Åh, vad jag älskar Jesus. Han har satt mig fri. Och jag säger det. Det enda jag vill. Det är att få följa honom. Och få tjäna honom. Och jag vill komma in i detta också. Finns det något underbarare? Än att få se människor frälsta. Befriade. Och helade. Det är det som är meningen med livet. På resan hem. På vägen hem. Till det nya Jerusalem. Amen. Åh, Jesus. Det här vill jag förmedla från Jesus till er. Till oss. Att vi ska ta fasta på det som Jesus har gjort. Inte förkasta nåden. Utan ta emot Guds nåd och frälsning. Amen. Jesus, att förlora är att vinna. Vågar du förlora ditt liv för Jesus? Vågar jag göra det? Då har vi vunnit allt. En hel evighet med Jesus. Halleluja.